Varje dag är mellan 600 och 800 000 finländare tvungna att vistas i utrymmen med dålig inneluft som beror på att fastigheten är fukt- och mögelskadad. Av dem är upp till 260 000 barn och unga som går på dagis eller i skolor med dålig inneluft. De här siffrorna har jag tagit fram från slutrapporten för det så kallade mögeltalkoprogrammet som miljöministeriet ledde fram till år 2016. Och nu har ett nytt program som leds av Institutet för hälsa och välfärd startat med målsättningen att motarbeta den dåliga inneluften och de hälsoeffekter som det här kan få. Det här nationella inneluft- och hälsoprogrammet ska pågå fram till år 2028. Och det är kring de här brännande frågorna som vi ska diskutera idag här i Slaget efter 12. Jag heter Maria Nylund. Med oss här i Åbostudion så har vi Maria Laine. Välkommen.
Tack.
Du är förälder och aktiv i frågor som berör just inneluft och fuktskadade fastigheter i Åbo. Bland annat är du också aktiv inom föräldraföreningen Turvari i Åbo. Och i Ekenäs-studion torde vi ha med oss Tuula Putus. Välkommen.
Jo, här är jag.
Hej, välkommen. Hej. Du är professor i arbetshälsovård och miljömedicin vid Åbo universitet och du är också läkare. Och i studion i Helsingfors har vi sedan Mika Salminen. Välkommen.
Tack och hej.
Du är professor och chef för avdelningen för hälsosäkerhet vid Institutet för hälso- och välfärd, THL. Och specialiserad i mikrobiologi och virologi. Hoppas det blev rätt det här nu.
Just blev det.
Ja. No, men orsaken till att vi talar om inneluftproblem just idag, det är att Institutet för hälsa och välfärd igår publicerade resultaten från en undersökning som ni har gjort, som slår fast att enskilda individers symptom inte är ett bevis eller en tillförlitlig indikator på att det finns problem i en fastighet. Och Mika Salminen, jag tänkte att vi skulle börja med dig och fråga att hur har ni kommit fram till det här?
No, det här är ju alltså en av de sakerna som de här enkäterna och studierna som har gjorts under en lång tid av THL och andra har gjorts också av andra forskare. Människor som vistas inomhus, i det här fallet främst skolelever som vi talar om här. Och man har ju tänkt att genom att göra de här enkäterna och fråga människor om hur de upplever inomhusluften, så skulle man kunna få en uppfattning om det finns ett problem som måste åtgärdas i skolan. Men att det som då det här data visar är att det finns inte ett sånt samband mellan den upplevda kvaliteten eller symptomen och sen om man tittar på de verkliga problemen, de objektivt undersökta problemen i de här skolorna. Och då är slutsatsen då den att även om de här enkäterna ger värdefullt information om hur folk upplever situationen, så kan de inte berätta direkt om det är frågor på problem på direkta liksom, strukturer eller om man har. Det kan inte svara på frågan, finns det ett fuktproblem i den här skolan? Tyvärr.
Mm, just det.
Att det behövs en andra undersökningar för det.
Mm. Det här ensamt räcker inte som ett bevis på att en fastighet är sjuk eller skadad.
Nej, och överhuvudtaget så kanske man inte ens kan tala om en sjuk fastighet. Vad betyder det sen? Det finns fastigheter som har skador och de ska förstås åtgärdas. Det är liksom utgångspunkten i allt som man gör.
Mm. Nu jag vill ännu fråga dig innan vi går vidare, att varför är det viktigt att konstatera det här? Vad är ett budskap?
Budskapet är säkert det att som vi alla vet så är det här ju förstås en fråga som många tar väldigt på allvar, och det gör vi också. För att det handlar ju om människors hälsa och det här fallet om barns hälsa, vilket ju förstås en hög prioritet för vem som helst, inte bara föräldrar utan samhälle i helhet. Och då måste man förstås göra allt för att kunna åtgärda problem. Men att samtidigt så, så måste man förstås också undvika det att man inte så att säga drar slutsatser på fel grunder och så att säga går till överdrift i sakerna, så att varenda en skola så att säga döms ut utan goda skäl. Och därför så är det viktigt att så att säga titta objektivt på saken.
Okej. Maria Laine, du är förälder till två pojkar som, vad jag förstått, har lidit av dålig inneluft när de gick i sin tidigare skola här i Åbo. Berätta, vad tänker du om det här som Mika Salminen säger här?
Jo, de väcker många tankar förstås. Men att på något sätt ser jag den här problematiken mer som om liksom, här sägs det att det tas på allvar och att man inte ska liksom gå till överdrift, men att jag ser det snarare som att man går till underdrift av de här problemen och inte enligt mig tar dem på allvar så som jag ser att de borde tas på allvar. Att jag tycker att utgångspunkten är ju att sådana byggnader som används till exempel som skolor eller daghem, så de är ju till för användning. Att där ska ju kunna vara människor, barn och personal, utan att de ska bli sjuka därför att de vistas i de här byggnaderna. Och sedan så brukar det ju starta i allmänhet med det att om det kommer upp problem, folk börjar få symptom, blir sjuka, så då börjar det ju undersökas. Att det är ju inte den vägen om att man liksom försöker med våld hitta problem. Att då är det ju sant att sådana som får symptom och blir sjuka, så de får ju de här symptomerna då där. Och i många fall är det ju väldigt tydligt att de här symptomerna blir lindrigare under veckoslut och kanske försvinner totalt under semestrar. Och just, nu här talas det mycket om just de här fuktproblemen, men att det är ju liksom mycket annat också, bristfällig ventilation och materialproblem och sånt här. Att,
jo, allt handlar ju inte om mögel.
Nej, ingalunda. Att det är liksom många saker som påverkar, men att ett stort problem som jag ser det är nog liksom, i och med att jag upplever att man nu är väldigt medvetna inom städerna om hur stort det här problemet är. Och därför så försöker man utåt åtminstone ge en sådan bild att det här problemet är liksom egentligen bara, det är betydligt mindre, det är begränsat till endast vissa byggnader, för att för tillfället har man inte så mycket pengar som det skulle behövas för att kunna åtgärda de här problemen.
Okej. Jag ska fråga dig, Tuula Putus, du är alltså professor i arbetshälsofrågor. Du har länge jobbat med frågor som har att göra just med dålig inneluft, mögel och andra orenheter i luften. Jag undrar, vad tänker du om det här THLs budskap nu om att de här symptomerna i sig inte bevisar att en fastighet är sjuk och att man kanske inte ska överdriva de här problemen?
Ja, förlåt. Det där gårdagens undersökning var ju bara en bland tiotals och hundratals publikationer som har kommit ut tidigare. Och jag känner bra THLs tidigare undersökningar eftersom jag har jobbat där för 20 år tidigare. Och problemet eller en förklaring varför nu den där gårdagens artikel visade så konstiga resultat är den att THL har ändrat sin enkät. Tidigare gjorde man eller riktade enkäten mot föräldrarna av eleverna. Och där har kommit ut, jag räknade 8 doktorsavhandlingar där hälsouppgifter som har fått fram från föräldrarna korrelerade jättebra med byggnadstekniska undersökningar och mikrobiologiska undersökningar också. Och den var det bästa sättet att följa upp en byggnad om renoveringarna har lyckats eller inte. Men sen av orsaker som jag inte vet ändrades den här enkäten på det sättet att förfrågningen riktas till barnen själva. Alltså barn från 9 år uppåt svarar själv Och det kan jag förstå att man gör det på högstadiet och i gymnasiet där ungdomarna själva vet ganska bra sina hälsoåkommor och medicinering och diagnoser. Men att en 9-åring svarar själv om det är unken luft i skolan eller om det luktar mögel, så det kan jag inte riktigt förstå. Och den där liksom barnets egen bedömning korrelerar inte med ingenjörens bedömning. Det förvånar mig inte som mummo till 2 lågstadiebarn. Och den andra frågan är att den här enkäten frågar enbart symptom från 2 veckors tid. Och tidigare använde vi 1 år som vi frågade skilt från höstterminen och skilt från vårterminen, och sen korrelerade de uppgifterna med infektioner och diagnoser som hade gjorts av en läkare. Mm. Och då var det bra korrelation.
Just det, och vad säger Mika Salminen, har ni på något sätt ändra, eller man får i bilden här att enkäten skulle ha ändrats för att man ska få ett visst resultat, eller hur tänker du?
Nej, alltså det, förstås är det inte, vi är ju inte intresserade att sätta ett resultat i förväg och sen så att säga göra någon slags arbete för att komma till resultat. Det finns goda orsaker varför de här enkäterna har ändrats. Huvudsakligen är frågan om det att då när man frågar föräldrarna är svarsprocenten väldigt låg. Och det här betyder att det blir en så kallad bias, det vill säga förvrängning av resultaten. Att det typiskt går det så att de människorna som är speciellt intresserade av en sak svarar. Och när man frågar barnen själva så är svarsprocenten betydligt högre. Det betyder också att rent statistiskt sett och epidemiologiskt sett så har man högre sannolikhet att få ut den verkliga uppfattningen. Mm. Och vi har sen gjort ganska mycket jobb faktiskt för att titta att svarar barnen då alltså tillförlitligt. Och de resultaten visar att de förvånande väl kan uppskatta sin situation. Att jag skulle kanske vända på frågan att eftersom barnen då är de som faktiskt är där i skolan, att hur är det kanske liksom sen så att föräldrarna skulle kanske bättre veta om hur förhållandet är där. Men det är väldigt tekniskt det här. Mm. Jag skulle nu säga det som Tuula säger, så kan jag förstå att väcka frågor hos henne. Men att orsaken till att de här enkäterna har förändrats har helt klara tekniska och vetenskapliga grunder. Mm. Och sen är det ett sånt problem med det här frågan om att fråga om långa tidsperioder. Så där blir det sen problem med hur folk minns och också hur man ska räkna, för det betyder att om någon har haft en upplevelse en gång till exempel, så kan det kanske räknas som en helhet. Så det här är väldigt tekniskt. Mm. Så att jag vet inte om det lönar sig att ta hemskt mycket tid på.
Precis.
Det.
Nej, jag tänkte konstatera det att det här budskapet som ni presenterade då igår om att de här symptomen i sig inte bevisar att en fastighet är sjuk. Det har också tolkats som att THL inte är så hemskt intresserade av att ta de här symptomen på allvar. Alltså, i en artikel från Jakobstad den här morgonen så intervjuar i Lästa botten elever som har gått i en skola med dålig inneluft och som har blivit sjuka. De tog lite illa upp av den här THL-undersökningen och säger bland annat att deras symptom har varit tydliga och de har förvärrats när de har varit i skolan och de har blivit bättre när de har kommit ut ur skolan. Så de har alltså uppfattat lite som att THL nu då anser att de här symptomen är inte någonting man behöver riktigt ta sig på allvar. Jag undrar, hur ska man förhålla sig till barn och unga eller vuxna också som själva upplever tydliga symptom, som känner sig sjuka av inneluft?
Nu, alltså, låt mig genast säga att det är ju förstås inte vår mening att så att säga förbigå barns eller vem som helst upplevelse av symptom eller symptom. De bör alltid tas på fullt allvar. Det är liksom helt klart. Det som vi försöker säga, det är lite besvärligt det här budskapet. Vi säger ju nog i den här nyheten också att de här informationen som samlas är värdefulla och bör tas i betraktande. Men alltså det som vi försöker säga är att det finns symptom betyder inte att det finns en viss typs problem i strukturerna i skolan. Det behövs då andra undersökningar. Problemet med det här är ju det att de typen av symptom som då förekommer så är ganska vanliga i befolkningen överhuvudtaget. Och de kan bero på en massa olika orsaker. De kan också ha att göra med hur skolgången går så där generellt. Vad är liksom situationen i skolan annars? Och kanske inte har någonting att göra med inneluften i sig själv. Och det är väldigt svårt att veta det här, för det finns inte på något slags enkelt test som man kan så att säga undersöka saken.
Vad säger du Maria Laine om det här? Är det så att illamående i skolan eller på arbetsplatsen har att göra med hur man mår överlag och hur man har det på hemmafronten eller någonting annat?
Förstås så påverkar det ju också att om man har mycket stress eller om man har liksom något inlärningsproblem så förstås är det ju liksom jobbigare då. Men att inte förklarar det de här symptomerna ändå som barn och personal får i vissa byggnader där det finns problem. Att det är ju alltid, man måste ju liksom, det är ju ändå byggnaderna är för de här människorna. Och om folk har symptom så måste de tas på allvar och börja utredas att vad det beror på. Och som du sa Mika, så det är helt sant att den här symptomkartläggningen så det är ju liksom en del bara. Att från den får man ju veta då att hur stor andel som har symptom och hurdana sorts symptom och liksom, åtminstone i de här undersökningarna som Tuula Putus har gjort tidigare så de har varit väldigt, väldigt bra och mångsidiga att man har till och med i skolor då kunna lokalisera också att, eller göra liksom skillnad mellan olika våningar. Att är det till exempel så att i tredje och fjärde våningen så har man mera symptom än i första och andra våningen. Och sen måste jag gå tillbaka till det här som Mika sa ännu om det här att det där fråga elever. Så själv jobbar jag som skolpsykolog i lågstadieskolor och också med förskoleelever. Så jag har nog helt samma bild som Tuula Putus också att om man ger sådana formulär eller frågor av de här barnen så det är nog liksom, det är begränsat att hur de klarar av att svara på dem. De svarar ju nog liksom helt sanningsenligt, så bra som de kan. Men att de kan inte, de har inte den här liksom förmågan att kunna liksom desto mera liksom ta ställning. Att, det är liksom, jag tycker att det är liksom, förstås får man ju en uppfattning av dem också. Men att det att man med de här enkäterna skulle ersätta de här tidigare grundliga som har varit riktade då till föräldrar och under en längre tid så liksom som Tuula sa, det här är en undersökning och en liten bit.
Vad tänker du Tuula Putus om det här som Mika Salminen konstaterar att de här symptomerna kan bero på många saker, att det inte alls behöver betyda att det är något fel på fastigheten eller det finns fuktskador eller mögel eller någonting annat, utan det kan bero på någonting annat.
Jag har aldrig hört om ett fall att åtgärder skulle ha gjorts enbart enligt enkätundersökningar. Att åtminstone under de 30 år som jag har jobbat på branschen så vi gör alltid det där byggnadstekniska undersökningar, mikrobiella prover och eventuellt också kemiska undersökningar. Och därtill sen hälsogranskningar. Och visst, om det skulle finnas pengar, hur mycket som helst skulle det vara möjligt att alltid mäta till exempel lungfunktionen eller ta blodprover och sånt. Men att ekonomiska situation i kommunerna är så svår för tillfälle att det är inte möjligt. Till exempel Taina Taskinens och Johanna Immonens doktorsavhandlingar gjordes till alla lågstadieelever spirometri och och en sån springansträngningstest ute i kölden för att få fram eventuella astmasymptom. Och där tilltogs det mögelantikroppar och det där hudtester, pricktester och så vidare. Men det kan man inte göra rutinmässigt. Men jag skulle komma tillbaka till det här svarsprocent att jag har aldrig haft i mina undersökningar svårigheter med den saken. Att vi får i små kommuner får vi svarsprocent av föräldrarna som är nära 90-95%. Och sen till exempel i Vanda, den där stora undersökningen som blev färdig i fjol våras, så där var svarsprocent i alla subgrupper också över 50%. I lägsta fall i enstaka skolor var det nog kring 40%. Men det där, om föräldrarna vill inte svara, så borde man ju undersöka varför vill de inte svara. Och i sådana fall där folk är engagerade, till exempel just i Åbo har vi gjort massor av samarbete med Åbo stad och gjort upprepade gånger enkäter för föräldrarna. Det har alltid lyckats bra på finska och på svenska. Och sen en sak i Helsingfors kan vara det att det är ju mångkulturellt nu för tiden och i Helsingfors skolor. Det finns barn som har över 50 olika modersmål. Och i Vanda använde vi 7 olika språk. Att föräldrarna hade möjlighet att svara på finska, svenska, engelska, arabiska, somaliska, ryska och estniska. Att språket kan vara också ett problem. Till exempel min dotters son som 9-åring, jag frågade honom att har du någonsin haft hösnova? Så visste han inte vad hösnova är. Eller om man frågar 9-åringen att har du atopisk eksem, så kan de förstå det som atypisk eksem till exempel. Att de behärskar inte de där begreppen.
Mika Salminen, vad tänker du? Kan man säga att ni på THL upplever att de här problemen med inneluft och mögel till exempel i skolor eller andra offentliga byggnader, att det här är ett problem som förstoras? Att det finns ett sådant problem?
Det är en väldigt bra fråga. Jag skulle inte egentligen vilja ställa det så där. Det att vi har grundat det här 10-åriga programmet, så är ju, tycker jag, en ganska starkt tecken på att vi tycker att det finns ett problem och att det är så pass stort att man bör göra någonting. Annars skulle vi ju kanske inte ha gått inför det här. Det som vi tycker att det är viktigt är att man måste försöka ändå se den stora helheten och så att säga se var vi ligger, till exempel jämfört med resten av Europa. Och när det här har då undersökt, så är det faktiskt på det sättet att i Norden är själva verket inomhusluften av betydligt bättre kvalitet än de flesta andra europeiska länder. Och trots det så ser det ut att åtminstone på basen av då de här enkäterna och speciellt då hur mycket saken är framme, så får man åtminstone en uppfattning om att det här skulle vara ett jättestort och vidbrett problem. Så att jag tror att det finns en någon slags medelväg definitivt som vi måste försöka hitta. Och det som jag skulle vilja säga från THs sida är ju definitivt det att de människor som lider av symptom som associeras med inomhusluft eller dålig kvalitet i luften, så det är klart att de behöver hjälp. Och det här programmet syftar både till att hitta lösningar till att bättra på inomhusluften, men också för att hitta hjälp åt de människor som faktiskt då har blivit sjuka.
Ja, och här blir det ju en intressant fråga, för hur ska man hjälpa personer som är sjuka av inneluft, av dålig inneluft? På vilket sätt kan man hjälpa dem? Vad säger ni om det här? Vad säger Tuula Putus?
Ja, hittills enligt de här uppföljningsundersökningar som har gjorts av THL och TTL så det har kommit fram att med läkemedel kommer man ingenstans, att det hjälper dåligt. Om det är problem i huset så allergi och astmamedicinering hjälper inte mycket. Men när eleverna, daghembarn eller elever eller anställda flyttas bort till rena lokaler så försvinner symptomen. I första undersökningen som någonsin gjorts i Finland om den här, på det här området, Outi Koskinen kunde visa att till exempel dagisbarns behov för antibiotikakurer sjönk till nolla när de flyttades till rena utrymmen. Och den har publicerats redan på 90-talet. Och sen Teija McLeans och Ulla Lignells doktorsavhandlingar visade att när man renoverar skolor så sjunker antal symptomen med tiotals procentenheter. Och sen Johanna Immonens doktorsavhandling visade att när barnen, de här lågstadieeleverna, sen var i rena utrymmen under högstadieskede, så det kom inga nya fall av astma under den där uppföljningsperioden. Och också de här spirometrisiffrorna blev bättre. Nu har vi själv i Åbo undersökt lärarna som har jobbat på en mögelskola och sen flyttar till evakueringsutrymmen. Deras lungfunktioner förbättras redan inom några månader. Mm. Och det finns ju massor av bevis att rena utrymmen befrämjar hälsa och då försvinner symptomen. Inte för alla, men för många. Mm.
No, vad säger du, Mika Salminen, till det här? Då kan det väl, eller det låter ju då som att rena fastigheter är lösningen, säger Tuula Putus. Då kanske det också finns verkliga orsaker till de här bekymren, eller hur tänker du? Hur ska man tänka kring det?
Ja, alltså, Tuula har ju helt rätt i det att förstås är det på det sättet att i smutsiga eller sådana byggnader som har problem som då liksom inte är sköttas på ett sätt som de ska, så bör man ju inte vistas. Och de bör repareras. Det är liksom helt klart. Problemet med de här studierna som hon refererar till är nog tyvärr det att trots att det handlar om doktorsavhandlingar och det handlar om publicerat data, så finns det ändå inte tillräckligt epidemiologiska studier som visar det här sambandet, utom när det gäller astma.
Sambandet för?
Sambandet mellan då exponering för dålig inomhusluft och en hel grupp av symptom. Om vi talar om mögelskador speciellt, då fuktskador. Utom när det gäller astma.
Det var just astma som jag pratade om.
Ja, där finns det då en klar länk. Men att det betyder inte att om man hittar i ett hörn av en byggnad en mögelskada, så är det automatiskt så att hela byggnaden så att säga är sjuk på något sätt. Sen finns det förstås
det har ingen påstått.
Nej, men det blir lätt så i diskussionen ändå. Och det är ju bra om vi är av samma åsikt om den saken. Så att det som vi skulle vilja få till stånd är liksom en balanserad diskussion om vad som är verkliga problem som man kan åtgärda genom att reparera byggnaderna. Och var är det sen frågan om andra problem, som till exempel dålig luftkonditionering, så att det inte finns tillräckligt med syre helt enkelt, eller att temperaturen är fel, eller det är drag eller någonting sånt här. Alla de här bör ju förstås åtgärdas. Det är inte någon fråga om saken. Det är liksom det första man bör göra. Mm. Men sen finns det en grupp människor som har symptom var den här länken till inomhuslusten inte är klar. Och då hjälper det inte så att säga att riva skolan och bygga en ny. Utan man måste hitta andra lösningar, och det är det som vi försöker också åtgärda. Och det är då frågan om den här miljööverkänsligheten, som jag vet att folk inte gillar som term, men det är ändå den medicinska klassificering som finns.
Hur ska man hjälpa då den här gruppen människor?
Där är läkarna bättre att svara på. Jag är inte själv läkare utan epidemiolog. Men att till exempel i Helsingfors så jobbar man med en sån här klinik som ska hjälpa då, de som har den här typen av symptom. Och hela idén är just det att människor ska få hjälp.
Men handlar det då om psykologhjälp?
Det kan handla om det också. Det finns inte någon etablerad färdig lösning, utan det här är fortfarande utvecklingsskede.
Vad tänker du, Maria-Laine, om det här?
Jo, jag tycker på något sätt att så som jag har upplevt och läst och följt med THLs linje, hur den har liksom utvecklats, så att den har ju gått mot den här psykologiseringen av de här problemen. Och just att man ska liksom genom att träna då hjärnan och kognitiv terapi och så här, så kan man då tydligen enligt vissa blir då av med de här symptomerna. Och det skulle ju vara helt super om det är så här. Att då skulle ju, till exempel jag skulle ju säga upp mig från skolorna direkt och börja starta privat terapi här för hemskt många. Och själv också skulle jag reagerar också på fuktskadade. Det. Så att det här är ju helt liksom, men jag förstår liksom den här tanken att det här liksom, man försöker på det här viset liksom, igen, liksom, det är ett attitydval hur man har valt att gå vidare. Men att,
ett attitydval hos THL?
Hos THL och liksom nej, också att lite liksom vilseleda allmänheten.
Får jag säga där med samma, för vi har ju inte tagit ställning för någon behandlingsform överhuvudtaget. Vad vi säger är att det finns inte färdiga lösningar. Det behöver utvecklas lösningar för de människor som har de här symptomen, som är sjuka. Och det finns en hel arbetsgrupp som är del av det här programmet, vars uppgift är att fundera på vad man kan kanske göra. Sen är det klart att det kanske behövs mera forskning runt det också.
Jo,
så det finns inte en färdig lösning. Helt som Tuula sa, så medicinerna hjälper inte alla.
Nej, absolut. Och helt som Tuula sa här tidigare, så det är jätteviktigt att de här liksom, första är att just få stopp på den här utsättningen där var det finns problem. Och sen också att de här fastigheterna var folk har fått symptom och blivit sjuka, att de verkligen undersöks tillräckligt väl. Och sen också att de här reparationsåtgärderna som görs i de här byggnaderna är tillräckliga. Att där till exempel så är jag faktiskt själv ganska chockad över hur det fungerar inom ganska många städer. Också här helt på nära håll. Att staden gör sådana kontrakt, undersökningskontrakt med firmor, var de som har liksom som villkor just att staden ännu har sedan rätt att revidera och kräva att de skrivs om till ett sådant format som staden sedan slutligen accepterar. Att då får vi ju liksom, och det är ju inte, allmänheten ser ju aldrig den här ursprungliga undersökningsrapporten som den här firman och sakkunniga har gjort, utan ser bara den här slutrapporten som en reviderad version. Och då förstås förstår jag det här, just som jag har läst, att också igår läste jag om det här, att i många fall är det dessutom så att fast man har reparerat byggnader så upplever folk ändå att de har problem, trots reparationsåtgärder. Men jag tycker inte alls att det är konstigt, för att det är ju säkert i många fall just så att de här reparationsåtgärderna är väldigt bristfälliga, och då är det inte ens realistiskt att kunna anse heller att de här symptomen ska på något sätt kunna sedan ta slut om man går tillbaka till den här reparerade byggnaden.
Tuula Putus.
Ja, alltså för det första, om symptomen fortsätter skulle jag först fråga att hur den här reparationen gjordes. Att tog de bort mögelskadade isoleringar och så vidare. Och sen för det andra att vilka material, vilka isoleringsmassor har använts. Eftersom där finns sådana som är allergiframkallande. Sådana kemiska ämnen som man på arbetshälsovårdssidan väl vet från tidigare undersökningar att de orsakar allergier och yrkessjukdomar. Och sen den där andra saken om det här funktionella störningar och deras vård, så det har kommit ut i en doktorsavhandling av Aki Vuokko, där de hade en grupp av läkare, psykologer och psykoterapeuter för att ge kognitiv terapi och vård till en grupp av de här som ni kallar miljööverkänsliga. Och över sex månaders, eller efter sex månaders tid hade ingen blivit bättre. Så jag tycker att den där typen av vård är jättedyr för det första. Och hittills har det visat sig vara oeffektiv. Och lagstiftningen riktar ju på förebyggande åtgärder. Att man ska förhindra att människorna skulle bli sjuka och trötta. Och,
absolut, och hälsoskyddslagen till exempel säger att det inte finns sådana faktorer som kan orsaka.
Arbetsskyddssidan
alltså vi är helt av samma åsikt här. Ja. Som sagt, så THL har ju inte tagit ställning till någon viss typ av vård, eftersom som det är klart att vi inte har tillräckligt mycket evidens för vad som fungerar och vad som inte fungerar. Att det här är ett kristigt problem,
ja. No, där,
definitivt. Och sen ska, om jag får säga det är nog om de här undersökningarna.
Vår tid håller på att ta slut, så vi måste ha
kort. Sista saken här, kanske det att det är också bra att förstå det att det finns inte liksom absoluta test som du kan göra om inomhuslusten, luften, laboratoriebaserade. Som kan säga att här har vi ett problem och här har vi inte. Det finns flera firmor som gärna säljer sådana test. Mm. Men tyvärr så finns det inte sådana standarder som vi kan länka till verkliga symptom.
Därmed finns det
nog provtagningar och standarder som kan användas för de strukturella problemen som man kan hitta. Det är ganska svårt för konsumenten att veta vad de köper.
Precis. Nu får vi tyvärr avsluta det här. Här fanns väldigt många aspekter som vi överhuvudtaget inte kunde ta upp. Vi kan säkert återkomma till det här ämnet en annan gång igen. Tack till er som var med i dagens Slaget efter 12. Mika Salminen, chef för avdelningen för hälsosäkerhet vid Institutet för hälsa och välfärd. Tuula Putus, professor i arbetshälsovård och miljömedicin, och Maria Laine som är förälder i Åbo. Jag heter Maria Nylund.